Så, god morgon och välkomna allesammans till gudstjänst. Och vi tackar er för att ni har tagit er tiden att komma hit. Och vi tackar för lovsången, vi tackar för kollekten, vi tackar för mötesledningen, fikat och att alla, ni har inte haft ännu men dess förberedda. Och tack också alla ni som bara kommer och är med. Det är en fantastisk trenden är nu faktiskt att onsdagsmötena har mer folk än vad söndagsmötena kommer. Och det är nästan unikt måste jag säga. Vad det beror på vet jag inte, men så tycks det vara. Men det är roligt. Så vi ber just nu Herre att du välsignar den här stunden. Och vi ber Herre att du välsignar ditt budskap till våra hjärtan i ditt namn. Amen. Vi ska läsa två stycken skriftställen, båda från Nya Testamentet, båda från evangelierna, ett från Matteus och ett från Johannes. Och vi börjar i Matteus evangeliets 22 kapitel och versarna 34 till och med 40. Så Matteus 22 och verserna 34 till 40. Jesus har precis haft ett långt samtal med sadduceerna, som var en grupp, och han hade gjort dem svarslösa, och nu kom en annan grupp till honom som heter fariseerna. Sadduceerna var liberalerna och fariseerna var de konservativa och de lagtroende. Och vi kan också säga lagiska i den bemärkelsen. Och då kommer de till honom och säger de så här i vers 34. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Sen ska vi läsa då tre versar där det faktiskt. Och nu sa jag faktiskt fel, för jag sa att det var Johannes evangeliet, det är det inte, utan det är det första Johannesbrevet. Samma författare, men en annan bibelbok. Första Johannesbrevets andra kapitel och versarna 15 till och med 17. Första Johannes 2. 15-17. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgås, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Herre, vi ber för de här verserna att du vill välsigna dem en gång i ditt namn. Amen. Vi lever i en tid där människor har vad jag kallar för globala ideal. Och vad är ett globalt ideal? Jo, man vill att det ska vara fred på jorden. Man vill att det ska vara ren miljö. Man vill att det ska vara rättvisa. Men i princip är det så att man vill att andra gör det, inte jag. Och ibland så brukar jag sådär liksom på det här extra jobbet vi har, så kan det hända att, det där att man är på väg och ska slänga en mjölkpaket eller någonting. Och så kommer de liksom, vänta nu, vad är det frågan om? Vilken korg går den här i nu liksom? Är det brännbart eller är det förnyelsebart eller är det kompost eller så vidare? Okej, det är okej.
Sen hör man då människor säga, åh du, jag åker till Thailand på söndag då. Har det blivit fint? Är det någon som har en aning om hur mycket bränsle de här planen slukar på flygaren till Thailand? I jämförelse med den här lilla mjölkkartongen som jag råkade slänga i fel låda. Jag bara använder det som ett exempel att ja, sortera rätt. Men jag själv flyger till Thailand och gör min grej. Nu hittar jag på lite och jag är fantastisk och jag är ironisk. Det betyder inte att jag är elak i grund och botten. Men ni vet att sarkasm och ironi är någonting som man använder för att få människors uppmärksamhet. Så ta det inte så illa. Jag gillar ju att hålla reda på miljön. Absolut, det är jättebra att hålla reda på miljön och göra den bättre. Men om det är så att jag gör den här världen superren och inte tror på Jesus Kristus, så dör jag och hamnar i ett brinnande helvete i all evighet. Någon sa, hur kan du stå och säga sådana saker? Jo, jag säger det därför att så få människor i den här världen säger det. Och så få kristna säger det. Och så få pastorer säger det. Och så få pulpeter säger det. Så då får väl jag säga det då, om det inte finns någon annan som kan få ur sig det. Det finns ett helvete. Det finns en plats som faktiskt är evig. Och Bibeln säger klart att den som inte tar emot Jesus som sin personliga frälsare hamnar där. Jag skriver inte Bibeln. Jag hittar inte på det. Jag bara säger som det står. Och jag har inga planer på att stå på den här platsen om jag inte kan predika Bibeln som det är. Jag är inte intresserad av det. Jag är inte intresserad av liberalteologi. Jag är inte intresserad av att vattna ur budskapet. Jag är inte intresserad av det. Om det är sånt budskap man vill ha, hitta en annan plats. Men om ni vill höra de här sakerna, välkommen. Okej, så mycket om det. Sen kan jag säga så här, att på 60-talet när jag föddes, och på 70-talet när jag var ung, då fanns det någonting som hette hippies. Och hippies, de hade killarna och tjejerna också, med långa, långa hår och med här John Lennon-glasögon och så vidare. Men de körde omkring i folkvagnsbussar som det stod atomkraft, nej tack på ena sidan. Och på andra sidan så stod det en sån här fredsmärke, liksom, vet, olika grejer. Men det var en sak jag gillade med hippie-rörelsen, om jag ska vara ärlig. Det var att man levde faktiskt som man lärde. I bemärkelsen att man gjorde verkligen så att man flyttade ut från städerna, köpte en jordplätt någonstans och började odla giftfritt och liksom levde enkelt och så vidare. Och på det sättet måste jag säga att jag gillar det. Därför att jag kanske inte gillar andra ideal som de stod för och så vidare. Men jag menar att vi lever som vi lär. Och idag känns det som att vi har globala ideal, men de är för andra. Det gäller inte mig. Och jag tänkte på situationer. Vet ni vad en situation är för någonting? Ja, alla vet. Vi är i situationer. Och det finns egentligen två saker som vi kan göra när vi är i en situation. Vi kan antingen fly från den, eller så kan vi stanna i den. Och om vi flyr från en situation, ni har med mig en sån där. Det kanske är en arbetsplats, en skola, en relation eller vad det nu kan vara. Liksom, vi vill bara ta oss ut ifrån den. Och så visar det sig att när jag då har tagit mig ut ur den situationen, så finner jag mig själv i en likadan situation, fast lite värre. Strax. Och man går liksom bara från, man säger på svenska, från ur askan i elden. Det är ganska intressant det här liksom och det leder bara till en frustration och det leder till alltså ett upprepande av de här sakerna. Men sen tänker jag så här att vi kan också stanna i en situation och lita på att Gud gör någonting i den situationen. Han gör någonting i mig. Han låter mig växa i den här situationen. Och där finns också en vila. I Domarboken, som är en av Bibelns första böcker, den talar om en period som var mellan Josua, som tog över efter Mose,
och fram till Samuel, den första profeten. Och han, det här var en period där det står att folket gjorde vad de själva tyckte var rätt i sina egna ögon. Och det är så intressant att följa Israel, för att det var alltid samma sak. De levde ett ogudaktigt liv, så råkade de illa ut. Och sen i den här situationen så började de skrika till Gud och sa, befria oss, hjälp oss och så vidare. Och Gud i sin barmhärtighet gjorde det. Och sen när de var ur situationen, ja, då behövdes inte Gud längre. Och så var man tillbaka i samma mönster hela tiden. Och det går så, och den här perioden varade i 300-400 år. Det var egentligen så att man ville inte ha Gud på något annat sätt i sitt liv än att han var en springpojke. Liksom att gör det jag vill, befria mig, hjälp mig, hela mig och så vidare. Men Gud, han frågar efter någonting så mycket mer. Han frågar efter våra liv. Han frågar efter allt vi har. Han är inte intresserad av att vi ger honom en timma på söndag. Han är inte intresserad av att vi ger honom det som är över. Han vill ha allt. För att han är alltings ursprung. Den här världen som vi är så attraherade av och dragna till, den är bara temporär. Den kommer inte att finnas om en viss tid. Och vi kommer framförallt inte att finnas, även om världen skulle bestå en lite längre tid. Så det finns faktiskt olika, vad skulle jag säga, falska begrepp om kärlek. Ett av dem är att kärleken är fatalistisk. Jag vet inte vad ordet fatalistisk betyder, men fatalistisk betyder att man tror liksom på ödet. Man säger så här, jag har blivit kär. Det är mitt öde. Och jag kan inte göra någonting åt det. Och jag fick inte den jag ville ha. Och nu är de försvunna. Och nu så är det mitt öde. Jag måste leva med den här sorgen, den här besvikelsen för resten av mitt liv. Därför att det här var mitt. Ett annat felaktigt begrepp om är att det är en outmotståndlig kraft. Ja, jag har blivit kär liksom, och det är ungefär som en flodvåg eller en lavin som kommer. Och man bara åker med så här och den för mig till någon plats. Och vet ni, människor har gått från relation till relation, från äktenskap till äktenskap på det här sättet. Därför att man tror att man blir kär på det här sättet. Det är ett öde liksom. Det bara händer. Och vi tänker också så med Gud, om Gud ibland, att vi blir liksom lurade på något sätt. Vi bara tror att kärleken är en slags känsla som jag inte kan göra någonting åt. Antingen så älskar jag Gud eller så älskar jag honom inte. Vissa kristna gör det, andra kristna gör det inte. Men det finns lite mer än så. Kärleken är inte någon grym diktator som leker med sina offer eller sina undersåtar. Vi väljer vem och vad vi älskar. Vi har en vilja som är en grindvakt. Alltså den vaktar. Ingenting kan komma in i våra liv om inte vi väljer att släppa in. Jag vet att vi inte gillar den tanken. Vi säger, liksom, det här händer mitt liv. Jag har ingen som helst kontroll över det. Jag väljer att dricka. Jag väljer att gå till sängs med någon. Jag väljer att ta droger. Jag väljer alla de här sakerna. Det bara händer inte. Och jag tänkte just på det här därför att Gud talar om att vi ska älska honom av hela vårt hjärta. Men hur älskar vi Gud? Därför att han har först älskat oss, säger Gud. I 1 Johannes 4, verserna 16-19 talar om det här. Han har först älskat oss. Vi gensvarar till hans kärlek. Och om vi gör det, då händer någonting underbart. Därför att han har så stora planer för oss. Och när de här fariserna, de kom till honom och sa, vad är det största budordet? Det var de som följde alla de här buden, liksom 613 olika bud hade. Plus en massa mänskliga traditioner som de hade lagt till.
var liksom helt omöjligt att följa. Det var den enda relation som de hade med Gud genom ett antal budord. Men de säger det finns ett budord som är större än alla andra budord, och det är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt förstånd, hela ditt sinne, hela ditt hjärta, hela din själ. Och om vi gör det, då kommer vi att uppfylla lagen. Varför? Därför att hans bud är inte längre tomma. Det handlar inte om att fly bort från Gud. Det handlar om att låta honom göra ett verk i oss. Jag vill tala idag om tre olika former av kärlek som vi har vänt på i den här världen. Men första, det är det grekiska ordet eros. Ni vet i svenskan och engelskan och många andra språk så finns det bara ett ord för kärlek. Men i grekiskan finns det många olika. Det första ordet är eros. Och ni kanske förstår att vårt ord erotik kommer därifrån. Det här är någonting som har sin plats. Men vi har vänt på allting. Det är en fysisk passion. Och det är egentligen en animalisk magnetism. Alltså att man dras till någonting på det här sättet. Och en okontrollerad passion. Och jag vill egentligen bara använda någon annans kropp för att tillfredsställa mig själv. Och det är intressant när man tittar på det här eroskärleken. Den dyrkas på något sätt. Liksom. Man ser runt om det här. Vi lever i liksom ett väldigt sexfixerat samhälle. Och det är väldigt intressant att se hur vi började. Vi tror liksom att om vi kan hitta kärleken, liksom, vi kan hitta den här tillfredsställelsen, då kommer allt annat att falla på plats. Och människor jagar det här, människor vill ha det. Bibeln talar väldigt mycket om det. Job skriver att han har slutit ett förbund med sina ögon, säger han. Att inte se på någon annan kvinna än sin fru. Varför? Jo, därför att mäns sexdrift är baserad på vad man ser. Som andra ord, när Hennes och Maurits skickar upp sina julreklamer och männen som kör, de som kör av vägen är män, inte kvinnor. De bara tittar liksom på det här och sen frågar man, varför kör du av vägen just vid den här stora reklampelaren? Ja, du vet liksom, jag var ju rätt trött och somnade. Och så, nej, vi tittade på reklamen. Och sen gick bilen bara ut för stupet. Det är det. Och kvinnor är annorlunda. Så män är ansvariga för vad de ser. Kvinnor är ansvariga för hur de klär sig. Någon säger, men det är sådana här logiska grejer, liksom pratar om att kvinnor ska klä sig på ett visst sätt och så vidare. Varför? Jo, därför att det blir en distrahering. Om det är därför som det står i 1 Petrus 3, verserna 3-4, att kvinnorna ska klä sig på ett sådant sätt att de inte blir en stötesten för någon. Att det inte ska vara en distraktion. Så det är därför som Bibeln tala och liksom uppväcka de här känslorna hos männen i det här fallet. Så det här är eros, men det finns en annan typ av kärlek som Bibeln kallar för phileo. Phileo. Och det är ett grekiskt ord som egentligen talar om inte en kroppslig kärlek utan en själisk kärlek. Och här talar vi om gemensamma ideal, gemensamma mål, gemensamma värderingar. Och det är någonting som är väldigt fint. Det finns många, jag gillar att se på den här berättelsen som handlar om vänskap. Olika typer av vänskap. Till exempel igår så såg jag ett program som berättade för Malva bland annat att liksom det var en bebiselefant som blev kompis med ett får och en bebisgiraff. Och de var jättelyckliga där. Det var väldigt roligt. Men det finns också andra typer. Vi har inte så mycket tittar inte så mycket på tv. Och vi vill inte betala för kabel-tv. Men där vi bodde tidigare så var det så att de skulle sätta in kabel-tv i huset. Och de gjorde också så. Och de kom och vi sa att vi vill inte ha det. Men så var det någonting som de inte kunde ta bort ur väggen. Så att vi fick det liksom gratis. Och så att vi kommer tillbaks och tar bort det här och fixar det. Men det dröjde ett helt år. Så vi hade gratis kabel-tv i ett år. Och en gång så var det en film som handlade om en dvärg och en italiensk immigrant och en medelklasskvinna i USA. Och de var så olika som de kunde vara. Men de träffade varandra och de blev goda vänner. Och jag tycker bara också roligt att se den här typen av vänskapsförhållande. Och som alltid, jag har inte tålamod att se klart. Så jag vet inte hur filmen slutade. Men jag tyckte det var en bra början. Så det var en dvärg, en italiensk immigrant och en medelklasskvinna som fann varandra. Samma sak med Driving Miss Daisy. Är det någon som har sett filmen Driving Miss Daisy? Okay. Jag har sett den. Och säger, men hur kan du då stå och prata om den? Jo, därför att 1989, det här tycker Annette är väldigt roligt. Jag kommer ihåg alla detaljer. Jag kommer ihåg, om jag tittar på Hockeys elitseriens tabell, så kan jag titta på den en gång och sen kommer jag ihåg resultatet, alltså ställningen, hur de ligger till. Inga problem, men jag, däremot så spenderar jag en tredjedel av mina dagar med att leta efter mina glasögon och min mobiltelefon. Jag förstår inte liksom, det är så ojämn begåvningsnivå på något sätt. Men jag kommer ihåg Driving Miss Daisy från 1989 när Nils Peter Sundgren pratade om den. Han var nämligen den här som pratade om filmkrönikan heter det. Och då pratade han om det här och det var alltså en judisk kvinna som hade en chaufför som var svart och hon hade sådana fördomar mot honom så att hon ville inte åka med honom. Men sen började hon göra det och sen blev de stoppade av polisen och de blev hånade, han för sin hudfärg och hon för sin religion, av polisen. Och då blev de goda vänner. Och sen utvecklades den här vänskapsrelationen mellan den här svarte mannen och den här judiska kvinnan. Så vi har sådana här filiorelationer som är fantastiskt fina. Det kan vara en giraff, det kan vara ett får och en elefantunge. Det kan vara en italienare, eller en italiensk immigrant, en dvärg och en medelklasskvinna. Eller det kan vara en gammal judisk dam och en afroamerikansk chaufför. Så vi har olika, jag säger allt det, men någon kommer att ha roligt åt det så småningom. Så de kan vara väldigt ädla och beundransvärda. Men många gånger så är det fortfarande baserat på vad kan jag få ut av den här relationen. Jag vet ibland så, du, jag är så kär. Jag kommer att göra allt för den här personen. Okej, bra. Sen hör man att de har sagt någonting, gjort någonting som förolämpade mig. Nästa dag finns inget bra med den här personen. Allt är fel. Man skriver om dem på Facebook, man bara hänger ut dem. Allt är fel. Men hur kan det vara så? Hur kan det vara så? Filiokärleken, hur fin, hur ädel, hur idealistisk den är, så är den visserligen ett snäpp högre än eroskärleken som bara är en fysisk passion. Här är det någonting mer. Men ändå så är det ingenting jämfört med den kärlek som Gud har för oss. Och ibland har vi den typen av relation med Gud. Höga ideal. Vi har liksom rätt teologi. Men sen lever inte Gud upp till våra förväntningar. Så blir jag sur på honom, så straffar jag honom. Så slutar jag gå i kyrkan. Och sen har jag ett och annat att säga till honom. Så här borde han egentligen agera. Och vi försöker att framstå som religiösa och andliga. Men egentligen så är det ren själviskhet. Gud, jag har ju gjort allt för dig. Nu är du skyldig mig det här och det här och det här. Gud säger att det inte är den typen av relation som han vill ha med oss. Men det finns en tredje typ av kärlek.
som Bibeln talar om, och det är Agape. Det finns till och med en församling i Stockholm som heter Agape-kyrkan, Solna tror jag den ligger. Och det kommer av det här, Agape-kärlek, Guds kärlek. Det är inte en fysisk passion, det är inte en själisk relation, utan det är en gudomlig kärlek som är helt fantastisk. Och vet ni, det här ordet egentligen, det var så idealistiskt att det fanns egentligen ingen som kunde leva upp till det. Det var som att det här ordet bara fanns där som ett ouppnåeligt ideal. Men det kom en, Jesus Kristus, och gav det här ordet ett ansikte. Och det var när han dog för våra synder på korset. Och jag vet inte hur många av er som är bekanta med Jenny Lind, operasångerskan. Hon levde mellan 1820 och 1887. Hon kallas för den svenska näktergalen. Hon föddes faktiskt i Klara församling här i Stockholm. Bodde mycket i England, var ute i Europa, sjöng för Europas kungligheter. Bland annat den engelska drottningen. Och 1850 så reste hon på en resa till New York. Och hon tjänade motsvar även med vårt pengavärde idag, så var det stora pengar, men på den tiden var det nästan till astronomiska summor som hon sjöng in. Och hon var i New York och sjöng för utsålda platser. Och det var en man som hette Otto Goldsmith, som var själv pianist, välbärgad man. Han satt och lyssnade på henne då hon sjöng. Och så säger han så här till personen som sitter intill henne: vilken fantastisk röst den kvinnan har. Men hon har ännu inte nått sin potential. Han säger: jag tror att jag måste gifta mig med henne och krossa hennes hjärta så att hon börjar sjunga på djupet av från djupet av sig själv och inte bara ytligt som hon gör nu. Och tro det eller ej, han gör exakt det. Han gifter sig verkligen med henne och han krossar hennes hjärta. Och det var väldigt intressant, därför att alla sa att det kom också en helt ny dimension ut ur henne som ingen visste. Och jag tänkte på så här, när vi talar om prästen, de flyttade senare till England och hon dog också där, och om vi går till Westminster Abbey så finns det något som heter Poets Corner, poeternas hörna. Och där finns det en plakett, kallas det bara, en sån här minnesmärke efter henne. Men genuint. Och jag vet att när vi har såna här illustrationer så är de alltid otillräckliga. Så jag säger nu inte, för den här, vad hade den här mannen för typ av ambitioner när han gjorde det. De var inte särskilt goda egentligen. Men jag tänkte på det liksom, att ibland så måste Gud krossa oss för att vi ska, det som han har lagt ner i oss ska komma ut. Och i Romarbrevet 5:5 så står det så här, att Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. I praktiken så betyder det att vi inte bara kan uppleva Guds kärlek till oss, men vi kan också manifestera hans kärlek till andra. Och det här är inte en eroskärlek. Det kan vem som helst producera. Den fysiska passionen. Det är heller inte en det är inte heller en filiokärlek, som visserligen kan ha väldigt höga mänskliga ideal. Men när omständigheterna förändras, då förändras också vi. Men här är det frågan om att det är Guds agape som har utgjutits i våra hjärtan genom den helige ande. Och det är Guds kärlek som inte förändras oavsett vårt uppförande. Gud älskar inte oss mer eller mindre på grund av att vi följer honom eller inte följer honom. Däremot så lever vi naturligtvis i konsekvenserna av vår olydnad, men hans kärlek till oss förändras inte på grund av några omständigheter. Och ett lexikon som jag tittade i gav följande definition för agape. Den väljer sitt objekt med beslutsamhet och självuppgivande och ett självuppgivande medlidande. Detta är kärlek i dess fullaste och högsta form. Den har sitt ursprung i Gud själv. Verbformen talar om vänlighet gentemot objektet och har att göra med viljans benägenhet. Med andra ord, att Gud har valt att älska oss. Och ingenting kan förändra hans kärlek gentemot oss. Inte ens en människa som i sin livstid väljer att förkasta Gud, att inte tro på Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Inte ens den människan kan vi säga om att Gud inte älskar. Han älskar oss, men han respekterar oss för den, vad han har gjort oss till. Alltså att vi har en fri vilja. Att både välja och förkasta honom. I Johannes 13:35 står det att om ni har kärlek till varandra, det är agape, så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. För att den här kärleken är så annorlunda än någon annan kärlek. Och det finns en kärlek som inte kan manifesteras av en ofrälst människa. En kärlek som bara finns hos Gud och som finns hos de troende när vi reflekterar hans kärlek. När vi lever i en relation med honom, när vi reflekterar den. I Johannes 21 och verserna 15-23. Johannes 21, 15-23. Så talas det om hur Jesus kommer till Petrus. Och Petrus har gjort allt det som han inte skulle göra. Han har förnekat sin herre och frälsare. Han har gått tillbaks till sitt gamla liv. Han har börjat att influera sin omgivning, de andra lärjungarna, så att de gör samma sak. Han tror att allting är över, men Jesus kommer till honom. Och så säger han, så återupprättar han honom. Och inte bara att han liksom säger, okej, jag förlåter dig, men jag kommer aldrig mer att prata med dig. Nej, han säger, du är förlåten. Men nu säger han, gå och när mina får. Han säger med andra ord att nu är det dags att gå ut och börja ge fåren näring. Fantastiskt. Men han ställer en fråga till honom tre gånger. Han säger, älskar du mig? Och varje gång han säger det så säger han, använder han ordet agape. Alltså om vi nu gör om det till svenska då. Agapar du mig? Och då svarar Petrus varje gång så här. Ja, du vet att jag filear dig. Alltså använder ordet filea. Alltså, du vet det. Men så ställer Jesus frågan igen. Därför att de talar om två olika saker. Han sa, jag vet att min kärlek till dig inte är den här agape-kärlek. Utan den är på fileonivå. Men det intressanta är att okej, jag har frågat dig tre gånger. Du har inte fattat poängen. Gå tillbaka och fiska. Han säger inte. Han säger än en gång. Gå och när eller ge. För mina får på bete, tror jag det står i svenska. För mina får på bete. Så även när vi inte förmår att älska Gud tillbaks med hans egen kärlek, så säger Gud, det är okej. Ni kan fortfarande föra mina får på bete. Jag kommer fortfarande använda det. Vi kan bara växa i den här relationen. Men jag tänker på vår vilja. Uppenbarelseboken 3:20 säger så här. Jesus säger till församlingen i Laodicea att öppna dörren så att jag kan komma in och hålla måltid. Varför kan inte Jesus bara sparka in dörren eller ta en sån här liksom som polisen har, du vet, en sån här eller gamla filmer, Asterix-filmer, en sån där baggehuvud med stock efter som man bara springer rakt igenom muren med. Varför kan de inte bara ta en sån grej? Och sen, eller varför kan de inte bara ta en sån grej och slå in dörren och säga, ha, här är jag! Nu ska vi ha måltid tillsammans. När jag säger, du måste öppna dörren. Men om du öppnar dörren med din fria vilja, då står jag bakom dörren och jag kliver in på en enda gång. Och jag tänker som ibland när man står vid diskbänken och så har man kranen. Och vi vet att bakom kranen så är det ett enormt vattenflöde. Men det är jag som måste vrida på kranen. Om jag vrider på kranen, då forsar vattnet. Och på samma sätt är det. Gud tvingar sig inte på någon. Han slår inte in några dörrar. Han låter inte packningen gå sönder så att det börjar rinna ut i hela köket. Han väntar på att jag ska öppna dörren eller jag ska skruva på kranen. Men när vi gör det, då finns han där. Och det är genom överflödet som vi vidrör människor. Vi tänker liksom så här att det är ingen som lyssnar på mig och det händer aldrig någonting runt mig. Det måste vara någonting fel på mig. Det är inget fel på dig. Det är inget fel på mig. Det är bara det att vi har inte öppnat kranen fullt ut. Vi har inte öppnat dörren helt och hållet. Därför att gör vi det, då kommer han in. Och när vi är fyllda upp hit och sen det fortsätter att flöda, så lovar jag er att det överflödet kommer att vidröra människor och vi är inte ens medvetna om det. Men ni vet hur det är liksom. Vi fyller oss med allt annat i den här världen. Vi älskar världen. Vi dras till den här världen. Vi tror på något sätt att vi kan hitta någon slags balans mellan världen och kyrkan. Jag kan ha båda världarna så blir det sån här sprinteråkare. Heter den flygande holländaren. Alla såna här grejer. Liksom bara åker fram och tillbaka. Men där kan vi inte förvänta oss någonting. Människor bara bing, bong, bing, bong. Hur ska han ha det? Följer han Gud eller följer han världen? Men älska Herren av hela ditt hjärta. Av hela ditt förstånd. Om vi vrider på kranen, om vi öppnar dörren, då är han där. Och jag vet inte, tiden är så kort. Tiden är så knapp. Och jag säger bara, är det verkligen tid att slösa bort sitt liv? Är det verkligen tid att slösa bort sitt liv? Jag kan inte se någon säga, Jesus kommer snart liksom. Då är det dags att lägga upp fötterna på bordet och ta det lugnt och bara liksom tänka att han kommer snart. Är det så vi ska tänka? Jag ser det inte i Bibeln. Jag ser det inte i Bibeln. Det är nu vi ska agera. Det är nu vi ska verka. Det är nu som vi ska nå ut med de här sakerna. Släng ut TV. Släng ut allt det som stör. Liksom vad det nu är som suger oss iväg från Gud. Jag vet inte vad det är i era liv. Jag vet inte ibland vad det är i mitt eget liv. Men det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Varför är vi så frustrerade? Vi lever inte vår design. Vi har inte rätta prioriteter. Vi använder inte vår vilja på det sättet som Gud får komma in. Två sorters kärlek. En känslomässig, en kommer och går. En viljemässig, Gud bestämde i evigheten dåtid att han skulle älska oss. Trots våra val och synder. Innan, medan vi ännu var syndare, står det i Romarbrevet 5:9, så dog han för våra synder. Jag avslutar med Galaterbrevet 5:22-23. Galaterbrevet 5:22-23. Det talas om andens 9 frukter. Och där står att kärleken, den står först. Men när man studerar det i sitt sammanhang så ser man att kärleken är som grundstenen. Alla de andra andliga frukterna, de bygger på kärleken. Att har vi kärleken, då har vi allt det andra också. Och det är så. Det finns inget större bud. Fariseer, sadduceer, svenska. Alla andra människor, oavsett vilken tid vi än bor i eller åsäkra, tidsålder vi än befinner oss i. Det finns bara ett budord. Det är att älska Herren till Gud med hela mitt hjärta. Därför att om vi gör det, hela lagen och profeterna vilar på detta. Så när vi är på en plats av förväntan och vi låter honom komma in, vi öppnar dörren och säger välkommen in, vi öppnar kranen och säger låt det flöda, då kommer han göra det. Och jag har mycket att säga, men jag tror jag måste på något sätt avsluta nu, jag har spridit för långt. Så vi ber just nu, Herre, att du talar till våra hjärtan om detta, Jesus. Du älskar oss över allt annat. Och vi är verkligen högre än alla växter och träd och allt vad som finns på den här jorden och alla djur. Vi är till och med högre än änglarna, säger ditt ord. Och Herre, vi kan inte ens förstå vad du har förberett för oss i evigheten. Jesus, vi är så dragna till den här världen. Vi är så distraherade. Vi har så felaktiga prioriteter. Men det förändrar inte din kärlek till oss en enda sekund. Du älskade Petrus. Han kunde inte, även i sin bästa mänskliga förmåga, sa han, jag vill älska dig. Men han kunde bara pressera Fileo. Du ger oss agape ständigt och jämt. Det finns ingenting som förändrar det faktum. Tack Jesus att vi är dina älskade barn. Tack Jesus att du vill att vi ska älska dig tillbaks. Du vill ha en relation med oss. Inte bara att vi ska fly ut ur alla situationer och liksom ha dig som vår befriare, som de hade i domarboken. Utan vi vill verkligen leva i en relation med dig och gemenskap med dig. Vi tackar dig för de här tankarna, Jesus. Kanske är det någon som lyssnar på internet som aldrig fattat ett beslut att ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Bibeln säger att alla måste bli födda på nytt för att kunna komma till Gud och att vara med honom i all evighet, bli frälsta. Och om du inte har gjort det, Jesus, om du inte har tagit emot Jesus i ditt liv, så be en enkel bön. Herre, här är jag. Jag vet att jag är en syndare. Den helige ande har övertygat mig om mitt tillstånd inför dig. Jag ber dig just nu, Herre, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Ge mig evigt liv som en gåva. Om du bad den bönen, om du tog emot honom, så säger Bibeln i Johannes 1:12 att alla de som trodde på honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Och du kommer att leva i en relation där han ständigt älskar dig och där han ständigt letar efter ett gensvar från dig. Herre, vi ber just nu att du välsignar det som ligger framför oss efter snacket, gemenskapen, veckan som